Det här är P1, Sveriges Radio. Ovanligt många detaljer i Aftonbladets rapportering om spektakulärt självmord.
Det här sticker ut på det sättet att det bryter mot de flesta av de rekommendationerna.
Bulletin lanserar pedofilkarta. Är det publicistiskt försvarbart?
Så jag tycker att man kan vända på frågan. Varför finns det journalister som tycker att det här inte ska publiceras?
Och så borrar vi ner oss i något som fortfarande väcker starka känslor. Vinjetterna.
Jag tror att det sätter sig så djupt när man är liten. De här sakerna som man hörde om och om igen.
Du lyssnar på Medierna. Med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Hur ska medier rapportera om självmord? Ja, det är en fråga som har varit uppe i det här programmet många gånger genom åren. Och det är en komplicerad fråga. Å ena sidan så är ju mediers uppdrag att berätta så mycket som möjligt. Å andra sidan så finns forskning som visar att viss typ av medierapportering kan leda till smittoeffekter, alltså fler självmord. För en månad sedan så publicerade Aftonbladet en artikel om en man som begått ett spektakulärt självmord efter konflikter på sitt arbete inom kriminalvården. Publiceringen följdes upp nu i veckan med en intervju med mannens familj. Och Aftonbladets publiceringar sticker ut. Det är inte så här medier vanligtvis brukar rapportera om självmord. Det säger Christian Ryck, professor i psykiatri på Karolinska institutet.
Jag reagerar på att man gav så mycket detaljer om plats, metod, också en förklaring till varför det hade hänt och en liksom högt prioriterad nyhet, den var liksom någon slags huvudnyhet på ett sätt som jag direkt tänkte att det här är udda, för det strider lite mot rekommendationer när man ska just rapportera om självmord.
Christian Ryck pratar om de 8 stycken rekommendationer som Nationellt centrum för suicidforskning och prevention tagit fram i samarbete med WHO och som beskriver vad medier bör undvika när de rapporterar om självmord.
Det här sticker ut på det sättet att det bryter mot rätt många av dem. Man ska inte nämna det i rubriken. Ja, det bryter mot de flesta av de rekommendationerna.
Ja, i Aftonbladets artiklar så bortser man från åtminstone 5 av de här riktlinjerna. Att inte placera självmordsrelaterat innehåll som huvudnyhet, att inte beskriva vilken metod som används, att inte ge ut namn på eller detaljer kring platsen eller området där ett självmord ägt rum, att inte använda ett sensationsartat språk i rubriker och att inte generalisera om orsaken bakom ett självmord eller reducera det till en enskild faktor.
Det är riktlinjer som bygger då på den forskning som finns kring det här med smittoeffekter egentligen. Alltså är det så att om man läser om specifika saker att det kan öka risken att någon annan gör det.
Jag heter Martin Schori och jag är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Bakgrunden till de här artiklarna i Aftonbladet är väldigt speciell. Det är nämligen så att mannen det gäller själv hörde av sig till redaktionen tidigare samma dag och berättade att han känt sig illa behandlad av sin arbetsgivare.
Vi pratade med honom och sen så gick det ju upp för oss när den här liksom händelsen sen blev känd att det var samma person. Det är speciella publiceringar av flera skäl. Det här är ju ett av dem.
Jag ser att ni åtminstone har bortsett från 5 av de här riktlinjerna. Varför har ni varit så offensiva i detaljerna här?
Ja, men så här, det här är ju då, det är ju åtminstone 3 publiceringar som jag tycker liksom kompletterar varandra. De tar ju upp då ett ämne från sig som har varit ett väldigt stort allmänintresse, och det är ju kopplat till arbetsmiljö också inom kriminalvården. Som ju också är en myndighet som ska växa väldigt kraftigt de kommande åren. Och det här är ju en erfaren reporter som har hanterat det här varsamt och noggrant. Och vi har diskuterat de här publiceringarna väldigt noggrant också. Så att i det här fallet, men Men det är så, jag håller ju med om att det här är ju, det är ovanligt. Men då gjorde vi en bedömning att det var viktigt att berätta den här historien och prata med hans anhöriga. Så att det var där vi landade, så att säga.
Men alltså, anledningen till att de här riktlinjerna finns, det är ju för att det är belagt att det kan bli spridningseffekter på grund av hur media rapporterar. Alltså varför överväger allmänintresset i det här, just det här fallet?
Återigen, man får titta på det här från fall till fall. Vi brukar inte skriva eller rapportera överhuvudtaget speciellt mycket om suicid just av de här anledningarna. Sen så ibland så gör man bedömningen att men det här är viktigt att få ut och det här är viktigt att berätta. Och då så var fallet i det här.
Men hade man inte kunnat skriva det på ett annat sätt, alltså utan att, så att säga, lyfta upp själva självmordet så högt upp, så att säga, i rubrik och i nedryckare och sådär, och med alla de här detaljerna som helt enkelt bryter mot de här riktlinjerna?
Det vet jag inte. Man kan säkert alltid rapportera om saker på olika sätt. Poängen här är väl att så här, alltså också redan innan som vi publicerade första artikeln så hade vi fått många tips just om de här missförhållanden som råder inom kriminalvården och just den här anstalten. Så att det var av den anledningen som också vi valde att gå vidare med det här fallet.
Det görs klart redan i rubriken i Aftonbladets första publicering att mannens arbetsmiljö drev honom till det spektakulära självmordet. Ett tydligt brott mot en av suicidforskarnas medieriktlinjer. Att inte reducera orsaken bakom suicid till en enda enskild faktor.
När det gäller självmord så kan det ju vara liksom mångfacetterat. Det är inte speciellt ofta det bara är en enda händelse som driver någon till att ta det ganska dramatiska beslutet.
Men så kan det vara också, såklart.
Den bild ni framför är ju en ganska förenklad bild av vad som driver någon till att ta det här beslutet också. Och jag menar, det måste ni ju också ha diskuterat innan texten gick ut, att det är den här bilden som ni förmedlar.
Ja, alltså jag tycker att vi har berättat det här ganska rakt upp och ner, eller vad man ska säga, av den här händelsen. Alltså vi har ju först berättat vid händelsen, sen så har vi pratat med hans anhöriga och granskat de här liksom händelserna som har skett, och sen har vi berättat om det. Jag är inte säker på att vi har förmedlat någon förenklad bild här faktiskt.
Här blir det ju efterlevandes och andras tolkning av vad det berodde på, som ju absolut kan vara rätt, men...
Psykiatriprofessorn Christian Ryck igen.
Det leder ju också då till liksom frågor om skuld hos andra som kanske, där man bör vara lite varsam också med att tilldela den skulden, i media i alla fall.
Ja, det kan vara ett mer mångfacetterat problematik än bara en enskild faktor.
Ja, oftast är det ju det, i det här enskilda fallet, har inte jag någon aning, men oftast är det ju en blandning av saker som har hänt, sårbarhet, kanske ibland psykiatriska problem och så vidare.
Att massmedier kan påverka självmorden ute i verkligheten brukar kallas för Werther-effekten, efter 1700-talsromanen Den unge Werthers lidanden. Där är huvudpersonen så plågad av olycklig kärlek att han till slut skjuter sig själv. Boken blev en storsäljare och det sägs att genomslaget resulterade i en stor självmordsvåg, där flera unga män valde att gå samma öde till mötes som den unge Werther. Men att man ska vara försiktig med att rapportera om självmord, inte berätta detaljer om till exempel metod eller plats, det betyder ju inte att man inte kan rapportera om självmord överhuvudtaget, säger Christian Ryck.
Från liksom självmordsforskningscommunityn så är ju rekommendationen att man ska skriva om det, men inte liksom framkalla hopplöshet hos läsaren eller någon slags känsla av utvägslöshet eller att det här är ett nytt sätt jag kan komma på och jag ska göra det på.
Det finns en annan medieeffekt som fått namn från en historisk kulturell figur, Papageno-effekten. Uppkallad efter rollfiguren Papageno från Mozarts opera Trollflöjten, som i en scen hindras från att ta livet av sig.
Om man får positiv information eller saker som kan hjälpa en, så finns det också en bra effekt av rapportering. så att det finns effekter åt båda håll. Men det här skulle jag säga är internationell konsensus, internationella rekommendationer som man brukar följa, tänker jag.
Har du eller någon du känner självmordstankar, finns det hjälp att få. Kontaktvägar hittar du i avsnittsbeskrivningen på vår sajt, sverigesradio.se/medierna. Nu några medienyheter från veckan som gått.
Turerna kring Magda Gads gasupprop fortsätter. I veckan svarade SR-profilerna Johan Mattias Sommarström och Cecilia Udén på kritiken mot att de skrivit under. Så här lät det i radiokorrespondenterna Mellanösterns livepodd.
De högsta kritikerna mot att vi har skrivit under, det är sådana som redan är kritiska mot public service. Det är de som redan har en förutfattad mening om kriget i Gaza som förs.
En som inte var så imponerad av resonemanget var Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Här i podden Kvartal idag.
Det blir ett lite arrogant bemötande av kritiken. Det finns flera publicister, inte bara jag, som har sagt att det är problematiskt att som nyhetsjournalist skriva på upprop som innehåller så här laddade formuleringar.
Man hade kunnat tänka sig att de senaste veckornas debatt skulle fått andra SR-korrespondenter att ligga lågt. Men det verkar inte gälla Rysslands korrespondenten Maria Persson Lövgren som kommer det här förslaget till Polen och Litauen i Studio 1 i veckan.
För att göra något mot Ryssland så kanske man måste överraska. Man kanske till och med borde invadera och ta Kaliningrad. Kaliningrad är en bas för marin och atomubåtar. Detta är bara ett litet enkelt förslag.
Vi ringde upp Sveriges Radios utrikeschef Anders Pantara för en kommentar. Är det förenligt med Sveriges Radios krav på opartiskhet att utrikeskorrespondenter ger egna förslag på vilka länder som borde invadera vilka?
Nej, men det är inte vår uppfattning att det var vad hon avsåg att säga här, utan det var ett längre resonemang som fördes och det gjordes ett tillspetsat tankeexperiment. Det är klart att inte Sveriges Radios korrespondenter ska ta ställning eller komma med egna förslag om vilka länder som ska invadera varandra, och det var inte heller avsikten på något sätt.
Så du menar att man inte kan se det här uttalandet som en form av ett ställningstagande?
Nu är ju det här anmält till granskningsnämnden, vet jag, så vi får se vad de landar i helt enkelt.
Och så har vi en rättelse. I förra veckans reportage om Trumps attacker mot medier så sa vi att Trump strypt stödet till amerikansk public service och att beloppet motsvarar 50 miljarder kronor. Det var fel. Rätt är 5 miljarder kronor.
I somras lanserade sajten Bulletin en pedofilkarta. Betalande prenumeranter kan logga in och kolla var i landet människor som begått sexbrott mot barn bor någonstans. På den så kallade brottskartan kan man även se den generella brottsnivån i olika bostadsområden och hur stor andel av befolkningen som har utom europeisk bakgrund. Det här rätt uppseendeväckande greppet har fått en del kritik. Risk för förtal och pressetiskt oförsvarbart är några omdömen som kartan har fått. Erik Petersson ringde i veckan upp Bulletins chefredaktör Pelle Zackrisson.
Vi har gjort den här kartan för att allmänheten bättre ska kunna värna sig själva och sina barn. Och också få bättre koll på sitt närområde helt enkelt.
På den så kallade brottskartan kan man alltså se brottsnivån i område för område i Sverige. Man kan även se andelen av befolkningen som har, citat, utom europeisk bakgrund och en prognos för om den väntas stiga eller sjunka i respektive område. Enligt Bulletin är all statistik som används offentlig och hämtad från domstolar, polismyndigheten och SCB. Kartan är även full av röda cirklar. Inom dem bor någonstans en person som varit dömd för ett sexualbrott mot barn.
Syftet är inte att göra uthängningar, utan syftet är att jag har gjort en avvägning som ansvarig utgivare, allmänintresse kontra då den enskilde. Och därför syftet är inte att göra uthängningar, syftet är snarare istället att allmänheten ska få kunskap om hur det ser ut i sitt närområde. Och det, då gör vi den bedömningen att, att vi inte ska skriva ut enskildas namn eller adress. För vi har ju alla namn, vi har alla adresser, vi har personnummer och så vidare på alla som är dömda. Vi har valt att inte publicera det för att vi tycker inte att det är det som är syftet. Eller det är inte syftet.
Vad är syftet då?
Ja, men det är att, som jag tror jag sa det, att syftet är att man ska få kunskap om risker i sitt närområde. Det här är journalistik som inte har gjorts av oklara anledningar inte har gjorts i Sverige. Det görs i USA. LA Times, Chicago Tribune har kartor över mord. Det finns också i USA så har de den här uppmärksammade Megans Law som ger människor rätt att veta exakt adress på för sexförövare. Min poäng är att det här är någonting som av oklar anledning svenska journalister inte har gjort tidigare. Man har däremot gjort listor över de som tjänar bäst i området där du bor. Vi tycker att det här är mer intressant.
På många ställen när man kollar så är det ju liksom då kanske ett bostadsområde, det är en sån här röd cirkel liksom. Där kanske det rör sig, beroende på vad det är för ställe, om tusentals personer som det skulle kunna handla om. På vissa andra ställen är det ju inte så, utan där är det ju liksom en prick i skogen mer eller mindre, där det bara kanske är en handfull hus, så att säga. Blir inte det utpekande ändå, så att säga?
Jag förstår du syftar på. När det gäller landsbygd kontra tättbebyggt område, då har vi gjort en avvägning och vi har också gjort då cirklarna större. Så att det ska inte, så att vi inte får den problematiken. Det är något vi absolut har gjort en avvägning kring.
I en artikel i ETC från tidigare i somras om brottskartan uttalar sig både Mårten Schultz och Nils Funke. Nils Funke säger där att han tycker att kartan är pressetiskt oförsvarbar och meningslös. Mårten Schultz menar att prickarna som märker ut personer dömda för sexbrott mot barn skulle kunna utgöra förtal. I de fall där det är väldigt få människor som bor inom prickens täckning så skulle det kunna ses som ett utpekande, trots att bulletinen alltså inte skriver ut varken namn eller adress.
Ja, alltså jag säger att vi känner oss trygga i att vi inte pekar ut enskilda, utan det vi vill återigen det är att visa, det här är ju för allmänheten, att man ska få kunskap om hur det ser ut i närområdet. Och att ja, men om Mårten Schultz säger att det finns en risk för utpekande, ja, men det gör du. Det är lite svårt för mig att kommentera faktiskt. Ja, men han ger ju inget konkret exempel.
Om man kikar liksom ute då där det inte bor så mycket människor, liksom, det är ju en del såna här röda ringar som är liksom, ja, men det är mer eller mindre en väg i skogen. Det är några hus, kanske ett hus i ett fall. Vad är så att säga, jag har svårt att se att Bulletin skulle skriva en nyhetsartikel om att en person på den här adressen är dömd för det här. Så att säga, men det blir väl i praktiken det man gör?
Nej, det blir det inte. Vi har inte skrivit ut adressen och vi har inte skrivit ut namn på personen.
Men du menar att det inte finns sådana konkreta exempel? Ni har liksom sett till det genom hur de här röda cirklarna är utformade?
Ja, vi har ändrat. Vi har olika storlekar på de röda prickarna. Och det står också på kartan att det är inte exakt adress som är centrum i den här röda pricken. Utan det är en slumpartat inne i det här röda området då.
Någonstans tänker jag, den frågan har jag ställt, men om man återkommer till den, vad är det man då som nyhetskonsument ska ha det här till då, så att säga?
Jag tycker att man kan vända på frågan, varför finns det journalister som tycker att det här inte ska publiceras? Jag tycker vi har gjort en avvägning och vi tycker att det är... vi har valt att beskriva vart, i vilket område de har sin hemvist. Och jag tycker man kan vända på frågan och säga, varför ska man inte berätta det?
Det fanns en tid när vignetten i radio och tv var livsviktig för att väcka uppmärksamhet.
Det var den som skulle få lyssnare och tittare att släppa allt de hade, bänka sig och skrika ut "Nu börjar rederiet" eller något. Men nu, när allt färre lyssnar på linjär radio och tablå-tv, skulle man kunna tänka sig att den klassiska vignetten har spelat ut sin roll. Men frågan är om det stämmer. Vår reporter Joanna Korbutiak tog sig nyligen till Berwaldhallen när SVT spelade in sin OS-vignett inför de kommande vinterspelen i Cortina.
Det börjar bli rätt trångt där uppe på den stora scenen när samtliga medlemmar i Sveriges Radios symfoniorkester intar sina platser. När SVT nu för första gången sedan 2012 ska sända OS tillsammans med TV4 så tycks man slå på stort, även med vignetten. Den som står där uppe på podiet med taktpinnen i högsta hugg är violinisten, arrangören och dirigenten Erik Arvinder. Hans CV är både långt och imponerande. Men mellan jobben med stjärnor som Ludwig Göransson, Robin och Ariana Grande har han även hunnit en del vignettjobb.
I min situation så blir det oftast att jag får spela in orkester eller stråk eller andra instrument för en vignett som någon har skrivit. Ibland har jag också fått skriva själv. Men som jag gjorde med den här SR-vignetten, P2-vignetten, så hade Benny Andersson skrivit musiken och jag fick dirigera orkestern.
Men när jag ber Erik Arvinder kora världens bästa vignett går han i en helt annan riktning.
Jag kan spela upp den för dig. Jag hittade den här. Anslagstavlan är den bästa vignetten någonsin. Och jag tror anledningen är att det är ingen som minns programmet överhuvudtaget. Jag har absolut ingen aning om vad anslagstavlan var. Men
här kan jag passa på att flika in att anslagstavlan, som faktiskt fortfarande finns, men tyvärr med en mycket tråkigare vignett, är korta filmer med samhällsinformation från myndigheter och ideella organisationer.
Kopplar du el själv? Är det säkert?
Men jag minns ju melodin, och om man sjunger den för någon i min generation så minns de melodin, och det är en genialisk melodi.
Var det inte också lite för att det var så jävla lite tecknat på tv när vi var små, och det där var en?
Det kanske var så. Kanske var så. Men det, jag tror att det sätter sig så djupt när man är liten, de här sakerna som man hörde om och om igen, att det blir liksom, det känns tryggt och det känns som att man är hemma.
Och att lyssnare och tittare främst tycker om de ljud de känner igen, det är något som Ulf Myrestam, kanalansvarig för P4, nyligen fick känna av under några heta sommarveckor.
Ja, men de var ju intensiva. Och det blev ju stor uppståndelse.
Den 3 juni i år lanserade P4 sin nya ljudidentitet med pompa och ståt.
Så här låter nya P4.
Det här är P4 Västerbotten.
Men de nya vignetterna, som bland annat ska ha inspirerats av en koltrast, hamnade direkt i skymundan när lyssnarna insåg att det var något som saknades i kanalens nya uppdaterade ljudidentitet. Trafikredaktionens så kallade akuttuta.
Jag fick mejl från folk som tackade för att man äntligen kunde börja lyssna på radio igen för att man hade sådana problem med akuttutan.
De allra flesta som hörde av sig var dock av en annan åsikt.
Och jag fick mejl från arga lyssnare som sa att varför rör ni någonting som vi har haft i 30 år?
Anledningen till att trafikredaktionens akuttuta skrotades var att man ville skapa en mer enhetlig ljudbild i kanalen med en mjukare trafiksignatur som skulle gälla både för planerade och akuta trafikrapporter. Men det föll alltså inte de trogna P4-lyssnarna på läppen. Och kritiken rasade i sociala medier.
Man var rädd att man skulle missa viktig trafikinformation. Det var egentligen, om man ska sammanfatta allt, så var det ju det som var poängen. Och då förknippar man det med att just det gamla ljudet var överlägset det nya ljudet. Och i den omfattningen att vi kände ju inte att... Alltså så viktigt var det inte för oss att till varje pris behålla det nya.
Lagom till midsommarhelgen gick P4 ut och meddelade att akuttutan på allmän begäran var tillbaka.
Det är klart att man vill pröva sin övertygelse först innan man ändrar sig. Men sen kom vi till en punkt inför midsommar där när vi kände att nej, men nu backar vi här, och om det får svenska bilister och lyssnare att känna sig trygga och glada, så då är väl det bättre och viktigare.
P4 är inte de enda som fått känna på folkstormen när de försökt modernisera sitt sound. När SF för några år sedan blev Filmstaden efter ett ägarbyte, så följde den klassiska... inte med i köpet. Och när Filmstaden därför bestämde sig för att låta biobesökarna delta i framtagandet av en ny vignett, gick det inte riktigt som planerat.
Vi spelade in tre vignetter som folket fick rösta på vilken det skulle vara.
Erik Arvinder igen.
Och det var fantastisk musik. Och de kostade på sig med riktig orkester och vi spelade in det. Och sen så lades de upp och det blev ramaskri.
Många vägrade att ens rösta på något av de nya förslagen, och Erik minns den upprörda stämningen i kommentarsfälten.
Håller med tidigare insändare att det är katastrof att byta ut ba-ba-ba-ba-ba-ba, som är så starkt positivt förknippat med bio. Nummer ett är den enda som kommer nära, men varför byta ut mot någon som kommer nära, de andra två inte ens tävlande?
Och varför blir de så upprörda?
Jag tror att man försöker förändra hela liksom fibrarna i någons uppväxt. Att så här, det här är ljudet för SF eller Filmstaden. Eller det här är ljudet för det här eller det här. Och så ska man ändra det, och så blir det som att man... Jag tror att folk tar det väldigt personligt. Jag tror att musik kan vara extremt personligt. Och någonting som folk är uppvuxna med. Det är som när de ska riva ett hus som alltid har stått i deras kvarter eller någonting. Att det blir väldigt personligt.
Och du förklarade det här att man vill liksom få till en enhetlig kanal, och det var mycket därför ni gjorde det här jobbet med ny ljudidentitet. Men tillbaka till intervjun med P4s kanalansvarige Ulf Myrestam igen. Finns det en risk att ni liksom i ledning eller förändringsbenägna konsulter eller så tror att det här är viktigt, och vilket gör att man byter ut ljud helt i onödan för att lyssnarna helst bara vill att det ska låta som det alltid har gjort?
Alltså det här är ingen vetenskap, och vi har inga dyra konsulter heller, utan det här är ett jobb som vi gör helt och hållet internt på Sveriges Radio. Men det bygger såklart på den så här professionella branschkunskap som finns, att en genomtänkt idé om hur saker och ting låter behöver liksom finnas med som ett komplement till det innehåll vi gör. Vignetter och signaturer ersätter ju aldrig ett bra innehåll, så man kan inte sminka en gris och få folk att lyssna på det. Men däremot så kan man lyfta fram ett innehåll bättre.
Den här viljan att lyfta fram sitt innehåll på bästa sätt finns såklart även på mediernas redaktion. Därför passar jag avslutningsvis på att fråga Erik Arvinder vad han tycker om vår vignett.
Det är en superbra vignett. Ingen fel på den.
Vi ska inte byta.
Nej, ni ska inte byta. Jag tycker den är jättebra. Älskar musiken som ligger under löpet.
Och beskriva sånt som kanske inte alltid är relevant.
Det ligger liksom och puttrar där lite under själva löpet. Det är härligt, man behåller stämningen. Och sen så liksom blir det... Ja, men precis, så får man liksom en höjdpunkt där efter löpet, och så går man in i programmet. Jag tycker det är högst, högst funktionellt. Det är inget snack om vad det är man ska lyssna på, att det är seriösa saker.
Vi tackar Erik Arvinder för det fina omdömet om vår seriösa vignett. Det får avsluta både Johanna Korbutiaks reportage och veckans medierna. Ljudet, det skötte Johan Hörnqvist. Producent var Erik Petersson, och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.